står det så här: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni det. Känner ni? Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sade till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner jag honom och har sett honom. Filippus sade: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningen är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan inte det tro då för gärningarnas skull? Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Välkommen fram, Ester.
God morgon. Bra. Hör ni mig? Ja. Gott. Vad bra det var att bara lämna bort allt som känns tyngt just nu. Jag kände också att vi behöver göra samma sak. Är det inte fantastiskt när heligande är med under gudstjänsten och pratar med oss? Vi måste lägga bort det som känns tungt så att vi kan ha plats för det som Gud vill ge oss och visa oss. Ja, så idag är vi i del 2 av våran serie. Vi ska gå igenom Jesus sista tal innan han går till korset. Så tar vi upp Johannes 14, 1-14. Har ni varit någon gång i en situation där allt plötsligt ändrar sig på en gång? Allt upp och ner. Det hade jag inte förväntat mig. Ni kanske var förberedd för en sak och sen plötsligt, nej, då är det inte så längre. Hur känner man då? Man blir lite förvirrad kanske. Man vill liksom hålla fast med någonting, för allt annat är bara hit och dit. Vad är det som hjälper i de stunder? Förvarning hjälper, va? Det kommer bli en ändring nu. Okej, bara så jag vet. Tack. Men också att det är någon som vi kan lita på med oss i alla ändringar. När vi var i England över sommaren, vi hade varit med mina föräldrar några dagar och sen skulle vi köra till deras sommarhus som är en timme bort på motorvägen. Väldigt vacker område med massor med sjöar och skog, och det är fantastiskt. Så en timmes resa skulle det vara. Och sen halvtimme innan vi skulle åka var det en lastbil som körde in i en bro på motorvägen. Lastbilschauffören, han var bra. Bron var inte bra. Inte alls, det var bara lastbilen som höll upp den sen. Så de stängde hela motorvägen. Och det finns bara två vägar till min mamma och pappas sommarhus. Första var stängd, andra hade alla andra bilar som skulle vara på motorvägen. Så det tog oss 6 timmar att köra en timmes resa. Då var det plötsligt att det hade ändrat sig. Vad gör vi nu? Vi gjorde vad vi kunde. Vi förklarade till barnen och vi försökte stanna under resan och göra roliga saker. Liksom, ska vi äta lite lunch här? Ska vi ta glass här? Gör det till någonting. Men det kanske var stressigt för oss, men barnen var trygga för de var med oss. Och de litade på oss. Mamma och pappa är här, så blir det bra. Vi är nu in, som jag sa, i Jesus sista tal. Det här är de allra viktigaste sakerna. Han har redan vänt upp och ner, som Adrian undervisade om förra veckan när han tvättade lärjungarnas fötter. Va? Vad menar han då? Men nu säger han att han ska lämna dem. Det hade de inte förväntat sig. Och dessutom, jag ska lämna er och ni kan inte följa med just nu. Va? Jesus, skulle du inte komma och rädda liksom oss från romerriket? Ja, det var inte det som de hade tänkt. Och det här helgen som nu ska komma när han går till korset ska utmana lärjungarnas tro på det allra djupaste sättet. De förstår inte det som han pratar om. Så han nu har tre frågor från lärjungarna. Tre oroliga frågor. Och han ger tre svar till det. Fråga ett kommer faktiskt i kapitlet innan, kapitel 13. Herre, vart går du? Johannes 13, 36. Simon Petrus svarade honom, Herre, vart går du? Och Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig. Så alla har nu hört, Jesus ska iväg. Vad ska vi nu? Vem ska hjälpa oss nu? Var är vår trygghet nu? Och säger han, du kan inte följa med. Men sen ytterligare förklarar han så här. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Så de kan inte följa med just nu, men Jesus ska komma tillbaka. Han ska hämta dem. Han åker bort för att förbereda en plats. Han förbereder den platsen genom korset, genom hans död. De kan inte följa med just då. De kan inte göra just den delen. Men då kommer han tillbaka. Och det är hans återkomst som han pratar om. Så hans död förbereder platser för oss i Fader Guds hus. Ni är inte så taggade. Vi alla har en plats i Fader Guds hus, för Jesus har förberett det. Och han ska dessutom komma tillbaka och ta oss dit. Amen. De här är faktiskt de viktigaste sakerna i hela våra liv. Allt annat är mindre viktigt än det här. Jesus ska förbereda en plats för oss genom korset, komma tillbaka och hämta oss och ta oss dit. Han kommer att besegra synden och döden. Han kommer att öppna upp en väg för oss. Han har besegrat alla våra största bekymmer. Och allt annat byggs på det. Största problemet är löst. Det här är faktiskt svar, inte bara för lärjungarnas oro just då, men allt som vi oroar oss om är det här största svaret. Jag ska gå bort. Jag öppnar upp en väg. Ni sen kan följa med mig. Det finns ingenting som är viktigare än det här. Det här är svaret för våran ångest och oro. Och jag menar inte att vi ska förneka de saker som ibland blir för mycket i våra liv. Och vi alla har de stunder, eller hur? Vi alla har saker som gör att vi ligger vaken på natten ibland. Men så är Jesus ännu större. Han är ännu större. Och det är bara att höra det som han säger och lägga det över det som vi känner eller ser runt omkring oss. Han har betalat priset för våran synd. Han har säkrat vår evig framtid. Han har besegrat vårt största problem. Om vi skulle vara rädd för någonting, skulle det vara att stå inför Gud utan att våra synd var förlåten. Då skulle vi vara rädda. Eller hur? var hemskt. Vi har ingen lösning för det. Det skulle vi vara rädda för. Men vet ni vad? Det behöver vi inte nu. Han har förlåtit alla våra synder och han väljer att inte komma ihåg dem. De behöver inte vara oroliga, för han har löst det här. Det här är många saker för lärjungarna att ta i. De måste lita på det som Jesus säger och inte det som de kommer se nu. De kommer se att Jesus ska dö. De måste lita på att han har sagt jag kommer tillbaka. När de tittar på han där uppe på korset, de måste höra hans ord och låta lära dem hur de ska reagera. För oss ibland känns det lite konstigt att följa Jesus. Han ber oss göra saker som, varför säger du det? Okej, jag litar på dig. Så ibland kanske han säger, men när du är på jobbet, bara lägg en hand på någon och ber för dem. Okej, ingen annan runt omkring som gör det, men jag litar på det som du säger. Kanske han säger så här, alla dina pengar som du har, kan du tänka ge en del tillbaka till mig? Ingen annan i världen som gör det, men han ber oss göra det. Ibland han säger så här, kan du tänka dig byta jobb eller stad eller land för mig? Om vi tror på Gud har vi den här tryggheten av att göra de här saker som ingen annan runt omkring oss gör. Och det finns massa andra saker som jag skulle kunna ta upp. Men vi litar på det han säger mer än det som vi ser runt omkring oss. Ni vet att jag hade många år i London. Och sen när man väntar på buss i London, det är inget svårt att göra. Det kommer en buss var tredje, var 50 minut. Man kan till och med ha någon app på mobilen så man vet när nästa bussen kommer, eller man kan ringa till någon, eller man har full koll. Så det är ingenting orolig med att vänta på buss i London. Om man missar en så kommer en annan och så vidare. Men hur är det då när man reser till ett nytt land? Man vet inte kanske språket. Hur kan man läsa tidtabellen? Man vet inte vad man ska ringa om bussen inte kommer. Det kanske blir nästa buss om en timme. Det är jätteoroligt. Man har ingen tidigare erfarenhet. Vi litar bara mycket på vår erfarenhet. Mer än det som någon säger oss. Eller hur? Jag litar mycket på min busserfarenhet i London. Jag har mindre erfarenhet av bussar i Sverige. Jesus ska iväg. De ska se honom dö. De behöver lita på det han säger. Och det är så viktigt att vi just litar på Fader Gud. Just det här med tillit. I somras så var jag på någon seminarium av Johnny Thomas. Och han talade om förbön, och ibland när vi ber för människor vi behöver liksom be över motsatsen till det som de brottas med. Så han sa till exempel, om det är någon som har rädsla så ber man tillit, att de kan lita på Gud. Och jag hade tänkt, oh, men det är intressant, för jag hade tänkt om det är rädsla så ber man frid. Men han sa faktiskt, det spelar ingen roll om du ber för Guds frid eller kärlek om de inte litar på Gud. Varför skulle du ta emot Guds kärlek om du inte litar på honom? Eller hur? Dem som vi tar emot kärlek av är de som vi litar på. Annars vi kan inte hålla dem så här. Så det är hur viktigt som helst att vi alla känner jag kan lita på Gud. Och om vi har vissa områden som det kanske finns sår eller smärta eller besvikelse, det är oerhört viktigt att vi tar upp de här sakerna och går igenom inre helande så vi kan lita på Gud i alla våra områden. Jag ska iväg, säger Jesus, men sen kommer jag. Lita på mig. Det var första frågan. Fråga två. Men herre, vi vet inte vart det går. Hur kan vi då känna vägen? Och det är Thomas som säger det här gången. Stackars Thomas som ibland säger fel sak i fel tid. Men Jesus säger så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Så Thomas har hört Jesus. Jag ska komma tillbaka. Men var är vägen, säger Thomas. Jag vill ha alla detaljer. Jag vill ha till och med en karta. Har du GPS, Jesus? Kan jag ha någon liksom tidsschema när du kommer? Thomas vill ha allt. Det är jättejobbigt för honom att bara, jag ska iväg, jag ska komma. Ja, men hur ser det ut? Lita på mig, säger Jesus igen. Jag är vägen, sanningen och livet. Så han är vägen till fadern, som jag har talat om. Han öppnar upp den vägen. Han är sanningen. Jesus definierar sanningen. Sanningen är inte ett ord eller koncept, utan det är Jesus. Det är ju Jesus som Guds son är sanningen. Det är ingen filosofisk koncept. Det är han som grundade det. Allt som han säger, gör och är sanningen. Jesus är också livet. Och han är livet så starkt att han snart ska besegra döden. Döden kan inte hålla Jesus. Han är så präglad av liv. Men han också säger så här att hans väg är en unik väg. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det rummet i Fader Guds hus som Jesus pratar om, det finns ingen annan väg dit förutom genom Jesus. Och ibland man hör så här, det är viktigt att man har en tro. Man måste tro på någonting, som om det räcker av att ha en tro. Det är inte sant. Allra viktigaste är vad man tror på. Och om det är själva sanningen. Man ska inte ha respekt för den väg som leder till döden. Man ska inte ha respekt för det. Man ska rädda människor ifrån den vägen. Åh, vad bra du har en tro. Nej, det är inte bra om du inte blir frälst. Eller hur? Så är det. Så säger Jesus. Vi ska ha respekt för alla människors värde, oavsett vem de är, var de kommer ifrån, vad de tror på. Det ska vi verkligen. Men vi också behöver ha en nöd för alla människor, att de väljer Jesus utöver allt annat. Tänk att det var någon som skulle drunkna i havet. De försöker rädda sig själv. Åh, vad bra, de försöker rädda sig själv. Det säger ingen. Eller hur? Om du står där på stranden och vet att du har en bättre väg för att de ska behålla liv, så tar man det, eller hur? Yes. Jesus har en rätt faktiskt att bestämma hur man kommer till honom. Som vi alla har en rätt att bestämma hur folk bemöter oss. Vem vi tillåter komma in i våra relationer, i våran hjärta. Så har Gud också den rätt att säga, jag får bestämma vem kommer in i mitt hjärta. Han bestämmer egentligen alla får komma in, bara att ni kommer på Jesus väg. Så han säger inte att någon kan inte komma, bara komma på Jesus väg. Kom. Och det är en generös väg, vet ni. Det är en generös väg. Det finns fantastiskt verser här. Första Petrus brev. Som jag hittar. Första Petrus brev. 1. Vers 18-20. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Vi alla har blivit friköpta genom Kristi blod, och beslutet togs innan Gud skapade världen. Wow. Han tog det beslutet innan allt blev till. Jag är beredd att dö för mina barn. Så det är en generös väg. Sista fråga, som inte är en fråga egentligen, men det är något som Jesus behöver ge svar till i alla fall. Filippus säger så här: Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Och Jesus säger så här: den som har sett mig har sett fadern, säger han. Han är lite, men har ni inte förstått det än? Fadern är i mig, jag är i fadern. Om du har sett mig så har du sett fadern. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Och jag förstår att Jesus pratar lite enigmatiskt här. Han pratar runt saker, han pratar väldigt vackert. Det kanske inte är boom, faktor ett, jag är Jesus, Guds son, faktor två, så här, faktor tre. Men man kan se att han är full uppenbarelse av, fullkomlig uppenbarelse av vem Fader Gud är. Gud är treenigheten, eller hur? Tre i en. Det är inte så att Fadern är tredjedel Gud, Sonen är tredjedel Gud och Helige Ande är tredjedel Gud. Alla är fullkomliga uppenbarelse av Gud. Så då kan Jesus säga, jag är en fullkomlig uppenbarelse av Fadern. Så vad har vi sett från Jesus? Han förlåter synder, han uppväcker döda, han helar människor, han stillar stormen. Han välkomnar den här kvinnan i äktenskapsbrott och ger henne förlåtelse. Han besegrar sjukdom, synd, döden. Så är också Fader Gud. Han är precis samma. Det är inte så att Gud byter sin personlighet från gamla testament till det nya. Han är samma. Om man läser gamla testament så också ser man att Gud är en nåd för Gud. Att han uppväcker döda. Att han helar människor. Att han pratar om räddning. Och att han själv ska rädda. Gud är samma. Sen säger Jesus så här: gärningarna är beviset att han är i fadern och fader är i honom. Varför säger han så? Han säger det några gånger under Johannes evangelium. Det bevisar att Jesus säger ingen tomma ord, utan det som han säger, det som han gör är samma sak. Han säger inte bara jag är Gud, utan han bevisar det. Så det är endast Gud som råder över skapelsen. Det är endast Gud som råder över döden. Och när Jesus inte bara säger det, men han visar det, så ser lärjungarna, just det, min ram var att det var Gud som gjorde de här sakerna. Så nu ser jag att Jesus är Gud. Eller hur? Och nu i vårt samhälle så finns ett gap mellan ord och sanning, mellan ord och gärningarna och ord och deras betydelse. Man kan säga en sak och säga nej, jag menar inte det efteråt, och man ber ursäkt, och man kan skriva en sak och sen, ja men det var inte mening på det här sättet som du hade tänkt, och det är jättesvårt. Kan jag lita på det du säger eller inte? Men det kan vi med Gud. För det som han gör, det som han är, det som han säger är samma sak. Guds ord gör så här: de bär frukt, de ger liv, de förlöser kraft, de förlöser förvandling. Till exempel när Jesus sa Lazarus kom ut, vad hände då? En död kropp kom till liv. Jesus sa till stormen, tyg var tyst, vad hände då? Ingen mer vind. Va? Ingen mer storm. Hans ord gör saker. Det är inte som det är nu, att man säger en sak och det har ingenting att göra med någonting annat. Guds ord gör saker. De ska lita på det som han säger medan de ser. För hans ord har kraft. Men vad säger han till slut? det ser ut som han är på ett spår och sen jag tar en sväng till vänster. Och han säger så här: jag säger är sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör, och större än så ska han göra, för jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jesus ger stafettpinnen vidare till lärjungarna med att han ska åka iväg. Är det någon som kan få fram det, visa vem Fader Gud är till världen? Det är lärjungarna. Och det är nu också oss, alla vi som tror på Jesus. Vad är de saker som Jesus har gjort? Förvandlar vatten till vin, multiplicerat mat och väck döda. Kommer helande. De som tror på mig, säger Jesus, ska göra de gärningar som jag gör. Det kanske inte är så att vi alla sitter här och känner, ja, men jag har prickat av alla dem på listan. Ja, vi bara väntar för att ta någon utifrån någon rullstol. Nej, det kanske inte är så just nu, men vi alla har sett seger. Och alla tillsammans som Kristi kropp har vi sett de saker. Faktiskt. Det finns kristna över hela världen i alla generationer som tillsammans har sett alla de här sakerna. Men vad har vi sett? Vad har du sett? Vad har jag sett av de här gärningarna? Jag har sett människor hela i ryggen och knät och hjärtat. Jag har vänner som har sett en lam man gå. Jag har vänner som har bett att någon blir uppväckt från de döda. Två vänner faktiskt. Jag har många vänner som har bad människor till frälsning. Jag känner till missionärer som har sett de blinda se, de döva hör och mat multipliceras. De här saker händer nu i vår värld. Guds gärningar handlar fortfarande. Det är någonting som vi kan vara med om. Och när vi hör vad Gud gör i andra platser, så väcker det en hunger och en längtan. Och Gud gör samma sak här. Gud gör samma sak. Använd mig. Jag kände när jag förberedde här i veckan och ännu idag att det här delen av att lita på just det som Gud säger, även om vi inte ser det som vi hade förväntat oss, är så viktig. Tillit på Gud. Och vi har ibland våra ramar av Gud ska jag se och så, jag förväntar mig det här. Och ibland måste vi bara lägga ner dem och säga, Gud, kom som du vill med dina planer. Kom som du vill. Och jag känner det är så viktigt att vi gör det här nu, så att när saker och ting händer på ett sätt som vi inte hade förväntat oss, vi kan tänka, nej, Gud har sagt det här, jag håller fast med det. Jag håller fast med det som han har sagt. För han sa till lärjungarna, jag ska gå iväg och jag ska komma tillbaka. Och de hade tre oroliga dagar när han var i graven. När de behövde säga, han sa han ska komma tillbaka. Han sa han ska komma tillbaka. Han ligger i graven, han sa han ska komma tillbaka. Eller hur? Hur skulle ni ha överlevt de här tre dagarna? Vad skulle ni ha gjort? Ibland vi har de här stunder i livet. Han sa så här, han sa så här och han sa så här. Det ser inte så här, men han sa så här. Eller hur? Så jag tror vi gör så här, vi tar en stund. Fundera lite på det som Gud har sagt. Över dig, över din familj, över den här församlingen, över det här området. Och ge honom de saker som känns, det känns inte som han sa. Ge dem till honom. Så att det kan bli mer plats för att säga, Gud, kom som du vill i din tid, hur du vill. Vi tar några minuter. Och sen vill jag att ni ber för varandra två och två. Men vi tar några minuter först. Att ta de saker som vi ibland säger till Gud, du sa så här. Jag håller fast.
dina trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. För alla sinnare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. För alla sinnare, allt som du har sagt.
Kan ni ta en stund, om ni känner det okej, att be för varandra vid bänkarna, två och två. Och det kan vara någonting som har kommit upp just nu. Det kan vara någonting annat. Om ni inte vet hur ni ska be, så kan man alltid ta upp fjärde Moseboken 6, vers 22 och be Mose välsignelse över den som är bredvid dig. Men det är viktigt att vi ger de här sakerna till Gud, så vi har mer plats för det som han vill i oss och genom oss.
Vi lägger våra liv i dina trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. För alla senare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. För alla sinnare, allt som du har sagt. Vi lägger våra liv i dina trygga händer, din kärlek kom vi litar på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Men även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. And även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. För alla sinnare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. För alla sinnare, allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. För alla sinnare, allt som du har sagt, det som står skrivet kommer att ske. För eller senare allt som du har sagt.
Vi kommer gå in i en stund av förbön, men om ni vill så kan ni stanna och var ni är och be för varandra och fortsätta med det. Men annars kan ni komma fram om ni vill. Men vi har det mycket lättare än lärjungarna, för vi vet att Jesus besegrade döden och uppväckt tre dagar efter. Så vi har det mycket lättare. Så vi har en ännu säkrare grund, så att när han säger att han ska komma och hämta oss, så blir det gjort. Eller hur? Så vi ska tillbe Gud nu med det här säkerhet tillsammans.